Hans, hur många gånger har du sett Aida?
Oj, inte så många gånger. Nu snabbt överslag. Kanske 15 gånger.
Det är ändå ganska många gånger.
På 42 år.
Jo.
8 olika uppsättningar har jag sett i alla fall. För det tänkte jag igenom innan jag kom hit.
Vilken skulle du säga är den absolut minsta gemensamma nämnaren bland de här 8 uppsättningarna?
Ja, man har sett allt från Egypten i full blom till mellankrigstidens fascism och moderna kostymer. Ja, för mig, det här är en opera att ta på allvar. Trots att pompa och ståt och tjusigt och så. Det här får man ta på allvar. Aida ska man ta på allvar.
Tonsättaren heter Giuseppe Verdi och operan heter Aida. Ja, varmt välkommen ska du vara till Operaguiden med mig, Britta Svanholm Maniet. Och den här gången handlar det alltså om en opera som länge har satts upp ganska överdådigt med stora kulisser och pråliga färger, guld i överflöd och massor med folk på scen. Idag så är uppsättningarna kanske lite mer moderniserade och sparsmakade, men fortfarande så tycker jag nog ändå att det svävar någon form av aura av lyx över Aida. Giuseppe Verdis opera som fick sin premiär på julafton i Kairo 1871. Välkommen också ska jag säga till Hans Häggström på Sveriges Radio P2.
Tack så mycket.
Antonio Ghislantoni heter mannen som skrev librettot till Aida och det var efter en idé av egyptologen Auguste Mariette. Och Khediven av Egypten som var en uppsatt person i Kairo, han ville att Verdi skulle skriva en opera till öppnandet av nya operahuset och så blev det inte så. Delvis för att Verdi inte kanske nappade på idén vid första försöket, men så småningom när han väl hade fått den här idén att utgå ifrån grunden till Aida så sattes planerna i verket.
Jag tror det där med det första budet att skriva något till invigningen av operan, jag tror inte det handlade om en hel opera. Jag får med att det handlade om ett slags tillfällighetsverk och Verdi svarade mycket av mig att sånt sysslar inte jag med.
Nej, det var han för stor för vid det laget.
Ja, det var han.
Han hade ju alltså här redan producerat massor av operaföreställningar ska vi säga som ju hade gått väldigt bra. Han var en man med stort och gott rykte.
Han var världsberömd i det här laget. Han har ju skrivit mer än 24 operor på ungefär 30. Alltså en opera om året i snitt kan man säga.
Och bland dem hittar vi till exempel La Traviata.
Ja, Rigoletto.
Don Carlos.
Maskeradbalen.
Ja, massor av de här kända. Ja. Hans, du var inne lite på det tidigare att man behöver ta den här operan på allvar. Men vad är grejen med den? Den är ju så populär.
Ja, men jag tror det är kombinationen av det här, att det är praktfulla, storslagna, det är mycket körer, en exotisk miljö. Men hela tiden så har ju Verdi dramat i centrum. Även i de här stora massscenerna så händer det en massa mellan huvudpersonerna. Och det liksom skrider framåt hela tiden. Och det finns ju också oerhört vackra, ömsinta partier i den här operan.
Vi ska alldeles strax tränga in i den här operan djupare. Men först så ska vi få en genomgång av vad den egentligen handlar om. Och den genomgången bjuder Per Feltzin på.
Det vi i allmänhet känner till om Aida är triumfmarschen och sedan de stora maffiakörscenerna. Men Verdi berättar som så ofta om ett triangeldrama där kärlek och politik flätas ihop. Han lockar med både maffighet och intriger på bästa sätt. Radames är en fältherre i den egyptiska armén som förälskar sig i en slavinna från den etiopiska fienden. Det är Aida det. Samtidigt är den egyptiske faraons, kungens dotter Amneris, förälskad i fältherren. Runt de här tre spinner en överste präst och två kungar snubbeltrådar. Den makt som de har vill de alla till varje pris behålla. Det som alltid blir svårt när man ska berätta om operan Aida i detalj är att det är ovanligt svårt att hålla reda på vem som är vem. När man ser den är det kristallklart, det har Verdi sett till. Men att återberätta är svårare eftersom det finns tre personer vars namn börjar på A och två av dem som är motståndare har nästan samma namn. Aidas pappa heter Amonasro. Sedan finns det två till som är på varsin sida i kampen, Radames och översteprästen Ramfis. Och länderna är alltså Egypten och Etiopien. Det är lite som på samma sätt som när en till exempel amerikan inte kan skilja på Sverige och Schweiz och att alla då skulle heta Peter, Pernilla, Petter, Per, Petronella och Petrus. Men vi gör ett förenklat försök. Den egyptiske fältherren Radames är alltså hemligt förälskad i den etiopiska fiendesidans kungadotter Aida. Men Radames faro har en dotter, Amneris, som också är förälskad i Radames. När etiopierna anfaller skickas Radames för att vinna över dem. Och Aida dras med hysterin och hoppas att han ska vinna innan hon inser att hon då indirekt önskar sin fars Amonasros död. Egyptierna vinner över etiopierna och bland alla fångar upptäcker Aida sin far och i sin glädje över det håller hon nästan på att avslöja honom inför övermakten. Men fadern lyckas hålla sin identitet hemlig och han och Aida hålls som gisslan. Dessutom har faros dotter Amneris förstått kärleken mellan Aida och Radames och använder den kunskapen för att få makt. I samband med att etiopierna ännu en gång försöker göra uppror luras Radames att avslöja militära hemligheter om var hären ska anfalla och han döms därför till döden. I hela detta intrigerande har faros dotter Amneris spelat en stor roll för att skilja Radames och Aida från varandra, men istället har hon orsakat Radames dödsstraff. Så när Aida på hemliga vägar förenar sig med Radames i ett gravvalv för att dö kan Amneris bara klaga bittert.
Tack Per Feltzin för detta. Ja, det är kanske lite snårigt att hålla reda på alla de här olika personerna som ju Per sa, men vi kastar oss rakt in i det som inte är så svårt att förstå och som på något sätt är ett universellt dilemma, nämligen triangeldramat. Hans, man kan ju bilda flera trianglar i Aida. Den kanske allra enklaste är väl ändå den med Radames, Aida och Amneris i de olika hörnen, eller hur?
Ja, tenor, sopran och mezzo, sopran, triangel.
En klassisk kombination.
Ja.
De blir insyltade i varandra, fast från olika håll. Ska vi börja med Aida, den etiopiska prinsessan som då är tillfångatagen i Egypten och gjord till slavinna. Men det är ingen som känner till hennes bakgrund.
Nej, som så många flyktingar så är det här en identitetsfråga. Nej, hon måste ju dölja det. Hon vill ju inte ge den makten åt fienden att de har en kungadotter som slav, som gisslan i sånt fall. Och Aida döljer ju inte bara sin identitet, hon får dölja sina känslor hela tiden. Jag förstår inte nästan hur Radames och Aida ens har kunnat träffas och förklara sin kärlek till varandra. För de är aldrig ensamma, det är alltid andra på scenen, även om de har gömt sig i bakgrunden. Ja, de är ensamma i slutscenen.
Ja.
Men det är långt fram. Så att hon sörjer ju sitt land och så sörjer hon den kärlek hon från början inser är olycklig.
Mm. Hon är också inte riktigt övertygad om vilken sida hon ska stå på just på grund av kärleken till Radames.
Nej, det, hon uttrycker det så många gånger både i musik och i ord att det är en omöjlig sits.
Vi ska lyssna en bit på en av hennes arier i tredje akten där hon inte riktigt vet om hon ska förråda sitt land eller inte. Eller hon har väl förmodligen redan bestämt sig, men så här låter det. Patria mia, sjunger Aida. Oh, mitt land. Man lider ju nästan med henne.
Mm. Det är bland de mest rörande såna här längta hemma avsnitt jag vet.
Mm. För hon är ju verkligen en flykting.
Ja, det är hon.
långt hemifrån.
Ja.
Vi går över till hennes älskade Radames, som jag faktiskt tycker att väldigt mycket kretsar kring, trots att operan ju heter Aida.
Jo, men han är väl någon slags fokus, men som person, han är ju en krigare. Och han tror att de här militära bedrifterna ska fixa det här så att han kan gifta sig med Aida. Alltså han kan inte sätta lika med katastrof när han funderar på vad han ska göra här. Ja, men han ska besegra Etiopien och sen ska han få Aida och allting ska bli jättebra. Det går inte ihop.
Han låter väldigt naiv.
Ja, orealistisk. Och det kan väl vara att han älskar Aida så mycket så det måste bara funka. Han är både bestämd och orealistisk, kan man säga.
Han får ju också visa sig väldigt mjuk.
Ja.
Kanske ovanligt mjuk för att vara en både militär och en tenorhuvudroll i operans värld.
Ja, han har ju en fantastisk inledningsaria som också är väldigt fruktad för under lite mer eller mindre uppsjungen ska tenoren sjunga en underbar kärleksförklaring till Aida. Det är inga machoutbrott där inte.
Är det kanske hunnit gå 5 minuter eller någonting i operan
när
den kommer?
Knappt.
Ja, det låter så här. Och där hade vi den Celeste Aida, Julia Aida, en gudomlig form, sjunger han väl. Forma divina.
Ja.
Man ser hans mjuka sida här definitivt och Verdi väljer att visa den alltså väldigt snabbt. Tror du det är medvetet?
Ja, det tror jag. Verdi, alltså Aida kan en ganska lång opera, det är ju inte Wagner-proportioner och så, men Verdi var också ganska... ibland kunde han vara otålig och han hade också en trolig känsla för den dramatiska driven. Så i den här operan, ett kort, vackert förspel och sen får vi träffa Radames, sen kommer Amneris och sen kommer Aida. Alltså han sätter den dramatiska situationen direkt. Sen är det andra scener som är mer praktfulla och fyller ut på något sätt kanske. Men ja, det går undan. Det tar ju bara några minuter till så visar han vilken dålig strateg han är. För att Amneris och han står och pratar och in kommer Aida och Amneris med ögonen på Radames ser på en gång att han är totalt förälskad i Aida. Och hon förstår, jag har en rival.
Ja, vi går över på henne. Hon är den elaka rollen i operan kan man väl säga.
Ja, och som så många mezzosopraner så får hon...
ja.
Det kan man ju säga. Hon går ju från bortskämd överklassflicka till att bli en helt desillusionerad människa. Plågad av ånger och självförebråelser och så. Och resignerar ju på slutet. Även hon. Men hon har ju lite längre väg till det där än vad Aida och Radames kanske har. Så på något vis hon har en mer explosiv utveckling i sin karaktär.
Absolut. Men att hon vill ha Radames, det är ju helt klart. Men vill han någonsin ha henne? Eller är det bara i hennes huvud?
Oj. Nej, han är ju stört förälskad Aida från det ridån går upp och vi träffar honom första gången. Så att nej, det finns inte på kartan. Nej.
Hon är bara van vid att få som hon vill.
Absolut.
Aida utspelar sig alltså i det forna Egypten under faraonisk tid då. Och det här har kanske gjort att den lite grann har fastnat rent scenografiskt i det egyptiska med pyramider och mycket kajal och guld och överdåd som vi var inne på tidigare. Det är ju någon form av exotism också här ifrån Verdis håll.
Ja, alltså exotism, det var ju vanligt förekommande, det har alltid förekommit alltså främmande exotiska miljöer, om det så var i Asien eller Afrika eller så. Under 1800-talet var det väldigt mycket så, i teater och konst och inte minst på operascenen. Vad Verdi gjorde, han sökte ju de här historierna som kunde sätta igång hans skaparkraft och hans fantasi och hans lust. Och en exotisk miljö kanske var lite mer spännande så där.
Även musikaliskt så kan man höra hur Egypten, eller kanske vi ska säga Orienten, klingar igenom. Men Verdi själv, han var inte så sugen på att läsa på hur han skulle skriva arabisk klingande musik, eller hur?
Nej, men han ville nog han var intresserad av hur det var i det forna Egypten och ställde frågor om vilka danser och riter de hade, hur såg instrumenten ut och sådär. Men han skapar ändå sin egen värld, sin egen variant. Det är en helt egen liten exotism där.
Men han lyckades ändå rätt bra. Vi ska lyssna på ett exempel ur första akten. Här hörde vi prästinnans sång ur första akten av Aida. Och här låter det ju inte en helt västerländsk konstmusikalisk klangvärld, eller hur?
Nej, han sa någonstans att han fick ny energi av det här ämnet och att tänka med barnen ändå. Att han kände själv att det kom en ny musik ur honom och kanske något modernare eller vad man ska säga. Jag tycker han har lyckats ganska bra med det.
Han ville göra nytt hela tiden i varje ny opera.
Alltid, varje opera skulle ha sin, det han kallade färg, alltså det skulle vara, han var väldigt noga när han gjorde Maskeradbalen som skulle handla från början om Gustav III, att en nordisk ton i musiken och att Aida här, Don Carlos med sina mörka färger från spanska stränga hovet, han ville verkligen skapa en unik klangvärld för varje opera.
Aidas allra största hit måste vi ändå säga är Triumfmarschen.
Ja.
En kort marsch som har fått ett helt eget liv.
Det är kort och kärnfullt.
Ja, där är den. Triumfmarschen. Som jag tror att, känner man inte till någonting om opera så tror jag ändå man har hört den här och lagt märke till den.
Det här är nog ikoniskt.
Men kanske ligger det mycket i själva scenen också, det här att det kommer in mycket folk och det är farao och är det de gamla uppsättningarna så är det pyramider som visas på scenen. Att det är maffigt liksom.
Ja, det är det. Alltså det är märkligt. Det här är ju verkligen kort. Det är 1,5 minut. Mm. Sen kommer det här temat, sen den här triumfscenen som det här är en liten bit av, det är ett enormt bygge musikaliskt med alla huvudpersoner och drama spelas ut, Aida sitt sin pappa, pappan säger du får inte säga vem jag är och Amneris tror att Radames ska be om hennes hand, det gör han inte alls, han ber dem att befria alla etiopiska slavar och sen tvingar farao på honom Amneris hand och allt detta liksom mot den här enorma bakgrunden och när hela den här jättescenen är slut då kommer det här lilla temat tillbaks precis i slutklämmen. Och är man inte tagen av det och vacklar ut i foajén efteråt, då vet jag inte vad man ska utsättas för.
Nej. För att få till den här klangen och ljudet, precis som Verdi ville ha det, så var han faktiskt tvungen att utveckla ett helt nytt instrument, den så kallade Aida-trumpeten. De är ju väldigt framträdande, de här trumpeterna i marschen. Men hade han verkligen behövt gå så långt värdig att han skapade ett helt nytt instrument?
Jag vet inte. Han frågade ju efter egyptiskt instrument, hur såg de ut? Så att jag kan inte där riktigt historien med dem, men jag tror att någon slags förlaga, man trodde att man inte återskapade, men inspirerades av. Och så tror jag att de här har ju lite råare klang än en trumpet, en vanlig trumpet.
Mm.
Och det tror jag han ville ha.
Vi ska ta och lära oss lite mer om det här spännande instrumentet. Vi tar och ringer upp en som faktiskt både har spelat och dessutom tillverkat en Aida-trumpet.
Hej,
Oskar Sundqvist.
God dag.
God dag, välkommen till Operaguiden. Du är trumpetare och dessutom instrumentmakare och har spelat Aida-trumpet som vi pratar om just nu, bland annat i Malmö Operas uppsättning av Aida för ett tag sedan.
Precis, det stämmer.
Till att börja med, vad är en Aida-trumpet?
Alltså, en Aida-trumpet är ju i princip ett rakt rör med munstycket i ena änden och klockstycket i andra änden. Sen finns det en ventil på mitten då, så att man kan byta lite toner. Men det är inte många toner, så den är ganska speciell på det sättet.
Det låter som att den skiljer sig ganska mycket från en vanlig trumpet.
Precis, en vanlig trumpet är ju böjd i olika riktningar då, så att den blir mer kompakt. Men just med Aida-trumpeten så är det kanske det sceniska också som är väldigt viktigt. Eftersom den specialgjordes ju precis för det ändamålet där, så då är det en väldigt viktig del också.
Hur lång är den?
Ja, alltså det är ju, för det första så är det ju två olika. En som är stämd i A och en som är stämd i H. Och den i A, den är ju lite längre, så den är kanske 1,80 meter.
Det är jättelångt för att vara trumpet.
Ja, det är jättelångt.
Det är ju i triumfmarschen det här instrumentet är med, och anledningen till att det finns två olika stycken är ju för att triumfmarschen har en höjning mitt i, så man behöver
precis
olika instrument. Om du jämför klangen på en Aida-trumpet och en vanlig trumpet, hur skiljer de sig åt?
Alltså, Aida-trumpeten är mycket mer briljant. Den har kanske, ska man säga, mer genomgående klang, mer fanfar-trumpetaktigt. Den ska bära långt, är väl tanken med den.
Tack så mycket, Oskar Sundqvist, trumpetare och instrumentmakare, för att du var med i Operaguiden.
Tack själv.
Spännande där om Aida-trumpeten. Lite ett speciellt inslag i Aida får man ju ändå säga. Men det finns faktiskt fler speciella inslag i Aida. Har du sett någon uppsättning, Hans, med levande djur på scen i Aida?
Nej, inte i Aida. Men jag vet att det har varit väldigt populärt inom tiderna.
Ja, men det har det. Vi har nu kommit fram till avdelningen kuriosa kunskap här i Operaguiden. Mm. Det är nämligen så att det här med att ha djur på scen, det, rent personligt så associerar jag det till kanske att någonting man gjorde tidigare i opera under 1900-talet i operavärlden, att använda djur på scenen. Men det görs faktiskt fortfarande. Mm. Och då framförallt i triumfmarschscenen där det ska välla fram både människor och kreatur. Men sen så skiftar det förstås vilka djur som är med. Den här traditionen kommer ifrån den allra första uppsättningen av Aida i Kairo 1871, och sen har det på sätt och vis hängt med. Den första gången så var det 15 kameler och 12 elefanter som stod på scenen. Jag kan inte för mitt liv förstå hur de fick plats.
Eller att golvet höll.
Nej, det är också för den delen. Vanligtvis är det kanske kameler och hästar som är med på scenen. Men det är som sagt, bara de senaste 10-15 åren så har det funnits både... Ja, det har funnits 6 kameler på Opera Australia i Sydney. Vi har haft åsna, hästar, kameler, pytonormar, märk väl, på Opera Memphis i Tennessee i USA. I Sydafrika så slog de till med lejon, tiger och hästar. Och hur det gick samtidigt, det kan jag inte riktigt förstå heller. Och sen så har de också i Tennessee, fast tidigare, 1999, haft en elefant på scenen. Mm. Men det går inte längre. För att numera så måste man ha någon person som av säkerhetsskäl, antar jag, kan skjuta elefanten om det skulle hända någonting.
Ja, vad säger alla djurskyddsregler kanske är lite svårare.
Dessutom. Jag tror att djurskyddsorganisationerna har ganska ett hököga på operorna vad det gäller just det här. Mm. Skulle du känna dig säker om det var djur på operascenen?
Nej, ja, jag vet inte. Svår fråga.
Bidrar det med någonting?
Nej, det tycker jag ju inte att det gör. Man ändå har en jättetjusig, flott uppsättning, så det bidrar inte så mycket. Jag tycker snarare det kan då bli det så sensationellt om en elefant trampar in att man tappar greppet om det här, som jag sa förut, fantastiska musikaliska bygget som hela den här scenen är. Mm. Så att, nej, det är lite synd kan jag tycka kanske. Men orm låter mer som det skulle handla om Kleopatra. Nej, jag tycker inte om ormar, så det skulle jag inte vilja.
Det är nog många andra som inte heller gör. Mm. Ja, vi lämnar det därhän, tror jag.
Ja.
Den här operan Aida är speciell även på ett annat sätt. Och det är att den har mycket ljud i olika nivåer. Det här var Verdi något av en mästare på.
Jo, men han använde ofta den effekten att du hör musik och sång och alltså både sång och instrument i bakgrunden. Och den här i bakgrunden, ja, det är en sak, men samtidigt så händer det någonting framme på scenen med sångarna där och orkesterriket, och det här kompletterar varandra, kontrasterar, och han liksom väver ihop det. Och Aida, det är verkligen genomgående, de här fantastiska. Vi hörde lite den här prästinnan i templet. Det är ju bakgrunden. På scenen står prästerskapet, bara herrar med Radames. Och det här kan skapa en oerhört vacker atmosfär. Det kan skapa dramatik. Verdi bygger upp en rymd, en scen inför våra öron, ska jag vilja säga. Skapa djup i ljudbilden.
Mm. Något som definitivt sker långt fram på scen, det är slutscenen. Här vill han, tror jag, hålla publiken i handen och inte släppa någonting.
Det är oerhört sorgligt och det är oerhört vackert.
Ja, det är slutduetten mellan Aida och Radames, och den är så rörande.
De är instängda i ett gravvalv under ett altare.
Och de vet att de ska dö. Där står de två älskande tillsammans till slut ändå.
Och resonerar väl. Aida är den starkaste här. För att Radames har ett utbrott när han är där inne. Han upptäcker att Aida har smugit i det här gravvalvet i förväg för att dö med honom. Så vill han lyfta bort stenen och han ska agera igen. Och hon säger, nej men det är lugnt, det är färdigt nu. Och då finner han sig i det.
Och det kan man nästan höra här. Slutscenen får bli slutordet i Operaguiden om Aida av Giuseppe Verdi. Tack Hans Häggström för att du bidrog med all denna kunskap.
Tack själv, det var ett nöje.
Tack så mycket också för att du har lyssnat. Som vanligt så finns det en musiklista på Operaguidens hemsida som Sveriges Radios musikresearcher Eva-Britt Selén har satt ihop. Lyssna gärna vidare på fler musikexempel där. På hemsidan hittar du även fler operaguider om andra operor. Sverigesradio.se/P2, sök efter Operaguiden. Eller gå till vår app Sveriges Radio Play där Operaguiden också finns. Nu är det slut. Hej då!